Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hockey game. Hallå, 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 hallå. Då är det dags för NHL-podden igen. Det är avsnitt nummer 59 och det jag skulle vilja säga att det är lika enkelt den här veckan att utse vem som är bästa nummer 59 som det var utse nummer 58 som ju var Chris Letang. 59 är Bjurman, det är Roman Josi. Hur är läget?
Jo, tack. Vilken rivstart.
Ja.
Hemma på redaktionen. Jag blir alldeles yr. Jag är nämligen trött som en bäver här.
Ja.
det är bråda tider för en NHL-bevakare. Och det händer mycket. Det blir sena nätter och sen är det mycket att skriva. Och så sover några få timmar. Man är uppe i varv också, så det går inte bara att gå och lägga sig.
Jag förstår det.
Så får man kliva upp och ställa upp här också.
Ja, precis. Jag fick ju vara lite mänsklig veckaklocka här. Så att du skulle försäkra oss om detta.
Jag fick be min unge vän från Järvafälten, höll jag på att säga. Men snarare tvärtom. Vad heter det?
Älvsjöträsket.
Älvsjöträsket, ringa och väcka mig. Ja. Men nu sitter jag här.
Ja, det är...
Taggar igen. Det är ju det också. Det är ju så fruktansvärt kul just nu så att... Man vill knappt så, man vill bara upp och studsa hela tiden och se på matcher och prata hockey med alla man ser.
Ja, ja, apropå i natt här då, till exempel så såg jag ju att du randade en hel del texter, för det var mycket liksom omkastningar och verkligen intressanta resultat från den senaste natten till onsdag som det här är för oss.
Ja, det är onsdag morgon för mig. Ja, det var ju seismiska förändringar i som att det var jordbävningar som pågick. Det hände fantastiskt. Alltså vilken kväll det var den här tisdag. Med väldigt mycket fokus på den här matchen mellan Senators och Penguins.
Ja.
Som ju var ju en av säsongens höjdpunkter. Alltså, det kändes inte så efter en period, vilket du vet. Eftersom du var uppe och skulle titta, gick du och la dig efter en period.
Nej, det där vill jag knappt
tala. Då kändes det helt avgjort. Pittsburgh hade gått upp i 3-0-ledning och såg helt överlägsna ut.
Ja, precis. Jag kände det. Att, så som, alltså jag vill också naturligtvis, självklart, det var en så här given match att titta på. Men ja, när klockan blev där framåt kvart till tre liksom, och de hade kommit en bit in i andra perioden, det fortfarande stod 3-0 och jag tyckte att det nästan var i underkant. Visst, de rappade upp sig lite grann. Ottawa hade några hyfsade chanser både i första och andra perioden, men spelmässigt tyckte jag verkligen att Pittsburgh förtjänade den 3-0-ledningen.
Ja, de gjorde det. Men sen kommer Ottawa långsamt in i matchen, reducerar i slutet av andra, reducerar igen i början av tredje, kvitterar med målvakten ute och mindre än 2 minuter kvar och sen avgör på övertid. Det var alltså som man stod ju på huvudet i soffan. Alltså.
Ja.
Inte för att jag håller med på det andra laget, men alltså det blir ju sån dramatik och det gör ju så avslutningen här så otroligt mycket intressantare. När nu Ottawa står på samma poäng som Boston blir då, eftersom Pittsburgh fick en poäng så är de en poäng före och sen är Detroit där indragna också.
Ja, precis. Så det här var ju återigen, alltså det blir så symboliskt hit och dit för säsongerna som de har sett ut just nu på slutet, att Pittsburgh chokar bort det här liksom. Skaffa sig en 3-0-ledning och nu är de ju, då hade ju verkligen satt sig i en perfekt sits för att ändå reda ut det här om de hade vunnit borta mot Senators liksom. Men nu blir det ju tvärtom.
Ja, då hade de varit klara. Då hade Detroit varit klara nu också. Men i och med att Ottawa med sin märkliga karaktär och sin märkliga ystra spelstil och de här unga killarna som bär dem. Det är ju mycket de här rookiesarna. Det är Hoffman och Stone som gör målen och Erik passar, Zibanejad passar. Det är de fyra och några till som, och så målvakten och Hammond som känns som de har vänt på det här. Vi ska prata mer om det. Låt mig bara återkomma till gårdagskvällen då, för det var inte det enda som hände då.
Nej, nej.
Detroit hade också alla möjliga problem med då ett avsågat Carolina. låg under med 2-1 inför tredje, men kom tillbaka och vände. Zetterberg var enastående.
Ja, precis.
Det som bäst behövdes. Ja, men sen har vi då ute i väst. Minnesota vinner en nagelbitare mot Chicago. Blir klara för slutspel. Winnipeg nollar ett storlag för andra kvällen i rad.
Otroligt.
Tar ett jättekliv mot säkrad slutspelsplats. Men sen händer ju då det helt chockerande att regerande mästarna får stryk mot Edmonton borta. Det hade jag aldrig någonsin kunnat tro. Och samtidigt som Calgary vinner. Så nu ligger Kings ligger fruktansvärt illa till.
Ja, det är otroligt märkligt det. Alltså, av alla de här chockerande resultaten, så alltså, att Ottawa lyckas vända på det här och vinna. Men fråga och liksom att Winnipeg alltså nollar St. Louis på bortaplan.
Och efter nollar Minnesota.
Exakt, kvällen innan. De borde vara trötta efter back-to-back och så här många viktiga matcher på kort tid. Men så nollar de igen. Och Pavlets, vem hade trott det inför säsongen? Liksom?
Pavlets kan med de här två matcherna ha tagit sig in i den här diskussionen om vem som ska bli den tredje västerna nominerade efter Price och Rinne.
Ja, det är ju helt faktiskt sensationellt.
Ja, det är det.
Det senaste decenniet sämsta första målvakt nästan.
Jag är djupt, djupt imponerad av Winnipeg här på slutet.
Ja. Och detta trots till exempel som vi beskyllde dem för förra veckan när vi tänkte att den här Bufflen-incidenten kunde skälpa dem lite grann. Det var liksom lite typiskt på något sätt. Men de bara trummar på oavsett och liksom ta såna här skalper som man nästan bara kan drömma om, liksom nolla de här topplagen, och nu när Kings chockar lite grann här får man ändå säga. Nu har de det i egna händer i allra extra grad. Liksom.
Ja, det har de. Ja, men nu, jag tänkte vi kunde gå igenom konferens för konferens här och titta på vad som har hänt och vad som kommer att hända och vad vi tycker och så vidare.
Mm. Det tycker jag är helt rätt.
Ja. Och om vi börjar med Öster, så vi kan ju börja med mindre dramatiska i toppen då, så har ju faktiskt Rangers nu med fina segrar på slutet och en Henrik Lundqvist som har snabbt kommit tillbaka i kalasform, säkrat President's Trophy efter 80 omgångar. De vinner grundserien.
Ja, det är faktiskt lite anmärkningsvärt.
Alltså, ja, det var det ingen som hade trott före säsongen.
Nej, verkligen inte. Utan då var det ju, jag tror både du och jag och alla, i princip alla, hade väl känslan av att det här med att det var inte en fluk kanske, men ändå att det, på något sätt att de kom in i ett fantastiskt flow där helt plötsligt i slutspelet som de red på, och att de överpresterade var ju liksom lite den allmänna domen, och att de inför den här säsongen inte direkt förbättrade laget på pappret, kändes det som.
Nej, de fick blev av med väldigt viktiga byggstenar i
Boyle till exempel.
Ja, i liksom bottom six framförallt, ja. och vissa centrala backar med Strålman framförallt då, som
exakt
utropstecken.
Och det kändes osäkert med sån här Kevin Hayes och de här JT Miller, hur de skulle kliva fram, Jesper Fast, alltså hur de skulle kunna ersätta den här bottom six, så typ Ryan Malone som de tog in då, det sket ju sig, men det var ungefär, det var där man trodde de skulle ligga någonstans i bottom six, att de skulle ha problem.
Ja. Men man får lov att ge Alain Vigneault mycket cred. Så han byggde snabbt ett nytt lag med de här nya beståndsdelarna och ett faktiskt bättre lag än i fjol. I alla fall nu i grundserien. Han är kanske lite Jack Adams kandidat igen. Han har vunnit President's Trophy rätt många gånger.
Ja.
jag är imponerad av det. Jag tycker att de gör, och det var ju väldigt speciellt här då när Henrik Lundqvist goes down. Och då tror alla igen att nu är det fara och färde. Så går Cam Talbot in och visar att han är en fullvärdig förstemålis i NHL, han med.
I allra högsta grad. Ja, precis. För senaste åren, under merparten av Henrik Lundqvists tid har ju hetat lite grann att Henke Lundqvist är New York Rangers. Liksom. Tänk om man skulle ta bort Henke från laget. Vad händer då? Ja, då är de ingenting. Men nu har de verkligen byggt upp en stomme bestående av flera spelare, och just den här bredden som de har från sista backpart till sista kedja till Cam Talbot i båskanten. Det är ju fantastiskt egentligen.
Ja. Men så samtidigt när Henke då visar nu när han har kommit tillbaka, han hade en darrig match mot Boston där, precis i comebacken, men sen har det gått väldigt fort för honom att komma in i fint slag igen, och han har varit riktigt, riktigt bra när de matchar här.
Ja. Tre raka segrar och släppte in fem mål på dem bara.
Ja, och det var ju väldigt nära att han skulle få hålla nollan mot New Jersey i hemmamatchen i lördags. Men precis i slutet så såg Ruto till att förstöra det. Men då fick han omedelbart en stående ovation av garden i alla fall.
Ja, det var en King Henrik igen. Jo.
Ja. Men alltså att man vinner President's Trophy, att man är bäst i grundserien, är ju inte garanti för någonting.
Nej.
Det gäller ju att växla upp också och börja spela slutspelshockey sen.
Precis.
Och man kan ta ut i första omgången ändå. Jag tycker fortfarande det finns en del frågetecken vad som händer nu när de går in i slutspelet. Jag kan tycka att det för Rangers fans en del är oroande att det är backar som uppför sig oansvarigt emellanåt. Keith Yandel har spottat upp så här.
Han har börjat poäng i alla fall.
Ja, offensivt. Men han och Brian Boyle är väldigt bra på att slå fel passningar och lämna över pucken i fel lägen.
Ja.
Det där måste de städa upp. Och så måste de få tillbaka Kevin Klein när slutspelet börjar. Så han är den nya Anton Strålman på något vis.
Precis, så där får man ju, det kanske vi har nämnt tidigare säsongen, men vilken trade de gjorde ändå när de skickade din gamla, vad säger man, hackkyckling där, mot till Nashville. Jag tappade bort namnet på honom.
Ja, jag med. Jag kommer inte ihåg.
Ja, vi vet ju alla. Vi har ju nämnt honom. Vi har ju bespottat honom så många gånger.
Och vi jag har tappar... inte bespottat honom.
Nej, men i Flyers nu. Tappar helt namnet.
Ja, Michael Del Sotto.
Michael Del Sotto. Michael Del Scrutto, eller vad du brukar skriva.
Ja, men han har ju fått en på nytt före sig i Philadelphia. Han var en av få riktiga ljuspunkter i Philadelphia. Så att...
ja. Jo, det är sant. Men ändå. Kevin Klein.
Bra för Rangers. Ja, vi får se. Det är i alla fall... Och sen finns det en svag länk i den här Tanner Glass. Fast han har gjort några oväntat fina saker på slutet, så är det en svag länk i en fjärde kedja. Och när det verkligen drar ihop sig så kan en så pass svag länk kanske få betydelse också.
Ja. Och St. Louis är ju tillbaka efter skadan också.
Då.
Ytterligare beredd på laget. Liksom.
Ja. Mm. Men du, i den andra divisionen då, i topp, där är det toppstrid om första platsen mellan Montreal och ett lag som du tycker om, Tampa.
Ja.
Hur tycker du det ser ut där? Vem är stark? Vem kommer att ta det där?
Nej, men om jag säger så här. För Tampas del så vill jag i alla fall säga att det känns som att de har inte riktigt... De gör ju så gott de kan i matcherna. Men de vill inte göra om misstag från fjol att förlora spelare. Till exempel att Bishop blev skadad. Nu har han stått på slut i alla fall. Men de har ju haft väldigt många... spelare day to day som inte har lirat de här senaste matcherna, för att de har prioriterat att de ska vara friska och fräscha istället för att de ska vinna divisionen. De har vunnit en del matcher i alla fall, men vi har ju sett hur Hedman har fått stå över Tyler Johnson, Alex Killorn har varit så här småskade, Andrej Suster, och så hoppas de ju att både Garrison och Coburn ska komma tillbaka relativt snart, så att de ska vara liksom hela när de går in i slutspel, och så är det mycket bättre ut. Men nu har det varit mycket AHL-spelare som har fått kliva in istället och gjort det helt okej.
Ja.
Men Montreal, jag är imponerad över att de inte, ofta när man ser Montreal, de kan ha perioder i matchen när de verkligen bara kör och de kan verkligen få en jättepress i offensiv zon, men överlag så tycker jag att de är, att det ser lite stultigt ut när de lirar ibland, att det inte riktigt är det här flowet i Montreals spel, utan det är Carey Price som står på huvudet ofta, och det är ganska sådär matcher som är rätt låsta liksom. Men de tar ju seger efter seger efter seger, och jag har en känsla av att de kommer greja det här till slut, även om Max Pacioretty nu är borta här på slutet av säsongen.
Ja, det får de hoppas att han kommer tillbaka snart, för vem ska annars göra målen åt dem?
Ja, precis, alltså, kollar man deras skyttetopp så är det ju inte så imponerande. Det är ju, de gör ju, det har vi varit inne på hela säsongen, att de gör ju väldigt få mål, Montreal. De gör ju i princip lika få mål som Toronto, och ändå är det, skiljer det så otroligt många poäng i tabellen. Men det är ju framförallt för deras defensiv är så starkt. Men det är ju, Max Pacioretty är ju däremot ett undantag. För han är ju topp 5 i skytteligan, gjort nästan 40 mål. Så han är ju otroligt vital. Och han har ju varit med på sån här lista över kompletta spelare också. För att jag tror att han är en av få spelare som ligger... Ja, om man jämför, man tar in så här tacklingar, hur många tacklingar man har gjort, plus minus statistiken och så här. Alla möjliga olika kategorier och jämför dem till en enda liksom, vad ska man säga, kompletthetskategori, så tror jag att Max Pacioretty faktiskt toppar den. Ja. Så att det är ju en jätteviktig spelare för dem.
Men framförallt har de Price i målet. Och om han är hel och fortsätter så kommer de att vara svåra att slå. Så är det bara. Han är ju ett målvaktsgeni.
Det är han ju, ja.
Han är bäst.
Och de var ju faktiskt ett lag som lyckades peta bort en President's Trophy-vinnare i fjol när de slog ut Boston Bruins.
Ja, just det.
Jag tycker att deras lag är kalibrerat för slutspelshockey. Jag tror att det...
Exakt, jag skulle säga det. Det finns ju potential där i spelare som har en förmåga, och just det jag sa nyss, börja spela slutspelshockey och höja sig när det blir allvar. Och framförallt tänker jag då på PK Subban.
Ja, han var ju...
Det slutspelet i stor del var hans show tills de åkte ur i fjol.
Ja.
Fantastiskt. Och det finns ingen anledning att tro något annat än att det kommer att ske igen.
Nej, han var ju helt otrolig. Han var ju liksom Conn Smythe i princip efter två runder i slutspel i alla fall.
Ja, det var han.
Och sen så, det var ju många andra som verkligen kliver fram. Alltså Brandon Prust och Dale Weiss och Jemelin till exempel. Det finns flera där som kan kliva fram. Till och med Desjardins, liksom, en sån här killar. Ja. Så att jag skulle inte vilja möta dem i slutspel faktiskt, Montreal.
Men det slipper ju ditt lag.
Ja, det gör de i alla fall.
Till att börja med. Mm. Mm. Men du, vad har de för Montreal? Har Detroit kvar på torsdagen och sen har de... jag ska kolla här. Ja. Och sen i sista omgången på vad som blir...
Det är en väldigt massa matcher på lördag.
Ja, alla lag spelar på lördag. Ja. 15 matcher.
Då blir det för det att göra.
Ja. Och sen spelar de mot Toronto på lördag. Så ja, mitt tips är att de tar 4 poäng.
Ja.
Och Tampa då har ju...
Boston. New Jersey och Boston. Mm.
Ja. Ja, de kanske också tar 4, men det hjälper inte då.
Nej, precis. Jag tycker Montreal har varit otroligt bra under säsongen. Med undantag från Buffalo Sabres-matcherna så har de ju varit starka mot lite klenare motstånd, tycker jag. Också. Ja. De har inte åkt på så många... liksom bottennapp, så att säga. Utan de brukar greja de matcherna de ska vinna faktiskt. Så att de rider ut det där med 2 segrar skulle jag tippa faktiskt.
Det är en andra lag som i skrivande stund, höll jag på att säga, är klart efter Rangers, Montreal, Tampa, är då Washington. Är också, har också clinchat och kämpar om andra platsen, för att säkra andra platsen i Metropolitan.
Det känns som att det blir Washington Islanders i första rundan.
Ja, Pittsburgh. Islanders har sladdat lite och kan om Pittsburgh ta tag i det här. det är inte klart, men
nej.
Om vi pratar Washington så tycker jag att de är imponerade. Det är inget lag som jag skulle vilja möta i slutspel. Förra åren har det alltid varit så att ja, de är en fantastisk attraktion i grundserien, men sen spricker det för att de inte kan spela slut. Men de har ju fått en annan karaktär. De är ju ont att möta.
Ja, precis. Det är ofta gruffiga matcher och det blir grinigt och så här. Och det är Michael Lehto och det är Tom Wilson och det är Brooks Orpik och det är liksom det är Chimera och Glenn Cross nu för tiden till och med. Det är, och Brooks Lake och flera killar. Elsner. Nej, jag tror också att de har faktiskt skruvat om truppen lite mer i slutspelsriktning.
Samtidigt som de har sina vapen intakta med den ryska kanonen i
högslag.
Ja. Ovechkin, otrolig är han ju faktiskt. Jo, Barry Trotz, coachen, sa det själv här. Jag läste en intervju med honom där han pratade om hur det var att komma till Washington när han tränade Nashville, eller möta Washington. Så att, ja, man var alltid imponerad av deras skills, men det gjorde aldrig ont att möta dem. Man kom alltid ifrån matcherna och kände sig vi har ju inga blåmärken och ingenting. Och det har de verkligen ändrat på nu.
Ja, det är faktiskt en vital skillnad i deras spel. Som kommer att hjälpa. För det, som du säger, det är ju under framförallt Bruce Boudreau-tiden så var de ju just den här attraktionen som spelar fantastisk hockey. Ett fantastiskt anfallsspel, men som vek ner sig när det blev slutspelshockey. Och när liksom andra karaktärer blir viktiga. Men det har de fyllt på med. Och en annan viktig del som... Jag vet inte om det fortfarande är ett frågetecken där bakom. Men som faktiskt känns som en styrka. Ett utropstecken för mig. Det är en kille som har spelat över 70 matcher den här säsongen. Och gjort det väldigt bra. Det är Braden Holtby. För en gång skulle gå in i ett slutspel. Men faktiskt en riktigt vass målvakt. För att han har ju natt efter natt presterat på en väldigt hög nivå den här säsongen. Han har ju fått stå enormt många matcher.
Ja. Men det vill verkligen till att han håller också, inte går sönder, för då ligger de risigt till.
Ja. Ja, de har ju verkligen förlitat sig på honom och hållit honom i handen här, i och med att han i princip oavbrutet har fått stå varenda match under hela säsongen. Så att,
Ja, det blev lyckat där med att Barry Trotz tog med sig målvaktstränaren från Nashville, vad han nu heter. Men han är ju enligt samstämmiga uppgifter best in business.
Ja, jag tappar namnet på honom också, men vi fick ju lära känna honom i Road to Winter Classic, när han ju åkte runt i sin bil, han hade garderoben inpackad i handbagaget ungefär. Typ. Mm. Han var ju verkligen, han levde ju verkligen för sitt jobb och är liksom minutiöst noggrann i allting, och det ger ju uppenbarligen effekt på vem man än tar sig an i målet.
Precis.
Holtby är vi ju inte vana med att han är så här bra som han är.
Det ska bli intressant att se hur de agerar nu när de har säkrat slutspelsplatsen. De spelar en väldigt stor match ikväll igen då, när vi spelar in det här, så är det ju Washington mot Boston. Också en match med potentiella stora konsekvenser för fortsättningen.
Ja. Ja, alltså Boston som verkligen har ryckt upp sig.
Och det har de, 5 raka segrar.
Ja, efter 6 raka förluster så är det plötsligt 5 raka segrar.
Ja, och de har en match mindre spelad då än konkurrenterna här i bottenstriden som vi kommer till nu, eller bottenstreckstriden. Ja. De har som sagt Washington, jag tror det kan bli svårt. De har haft svårt för Washington också. Mm. Men sen har de 2 matcher i Florida då, mot Panthers och sen mot Lightning.
Ja.
Tror du... Nu har de lite tunga skador. Chara är ju skadad. Man vet inte hur allvarligt. Nu börjar det bli så hemligt med skador.
Ja, precis. Det är mycket...
Snart kommer det att säga att det är body injury.
Ja, precis. Det är inga upper body längre. Utan nu är det bara... Nu är det kroppsskador.
Ja.
Men annars jag tycker jag att det har ju varit deras stora liksom, styrka här senaste veckorna. Som i den här starka perioden nu. När de verkligen har... nu har ju Doug Hamilton varit ett baklag att han gick sönder. Och backsidan är ju lite skör nu också, om Kära är borta. Men på forwardsidan har de ju, är de för en gångs skull, väldigt, väldigt hela för att vara Boston. När Krejci kom tillbaka och även Connolly tillbaka. Alltså jag läste ju upp deras backuppsättning för några veckor sedan, var inte så imponerad. Men forwardsuppsättningen nu tycker jag håller väldigt hög klass faktiskt i konkurrens med andra topplag i hela NHL. Jag måste bara läsa upp den snabbt här. Marchand, Bergeron, Eriksson, Lucic, Krejci, Pasternak, Kelly, Spooner, Connolly, Campbell, Söderberg, Riley Smith. Och så Pale och Talbot utöver dem dessutom.
Ja. Nu har det ju under säsongen visat sig att några av dem där har varit i namn mer än verkliga stjärnor. Men några av dem har också verkligen höjt sig på slutet med Luch. Som kanske
det största exemplet.
Ja.
Och Eriksson också.
Ja, verkligen Eriksson. Så att
vänta lite på Riley Smith fortan, efter hans, han är lite sophomore slump i Boston.
Ja. Men mitt tips är att Boston klarar det här och kommer upp, till och med upp på tredje platsen där faktiskt. De kommer att vinna åtminstone 2 av de här 3 matcherna, det är vad jag tror. Och sen blir det då Tampa Boston, och vad säger du om det då?
Ja, det är ju ett potentiellt slutspelsmöte faktiskt. Direkt.
Ja, jag menar med det. Jag menar alltså att de kommer hamna på tredje plats och Tampa på andra plats, och då kommer de att få mötas.
Mm. Ja, det är
alltså, ni har haft lite problem. Nu säger ni, jag godkänner inte det ni. Men Tampa har haft lite problem med Boston, eller hur?
Ja, absolut. Vi har haft jätteproblem. Pratar man om boogie team så är ju Boston nummer 1 på Tampas lista. Så 3, fram till att vi slog dem här på hemmaplan för 2-3 veckor sedan, så hade vi förlorat 3 år i rad mot Boston varenda match. Så att det är ju liksom, de har ju haft historiskt sett otroligt enkelt att tempa. Och vi av någon anledning lyckas inte få vårt flow i vårt snabba spel att funka mot dem. Så att jag vill absolut inte möta Boston. Samtidigt så är man lite oroad för att möta Red Wings också. Så vi har, där har vi däremot en väldigt bra statistik. 7 raka segrar innan förlusten senast. Men
Vi ska komma tillbaka till dem. Men låt oss, vi behöver inte gå in på potentiella segrar. Men som sagt, Boston klar. Sen har vi Islanders, då är fortfarande inblandade lite. De behöver en poäng till för att säkra, men det ska de väl göra.
Ja, det är precis. Alltså, det har höjts röster bland Islanders-supporter. Man har läst på Twitter, inte minst Ja, alla möjliga egentligen. Det, att de känner verkligen att det var en slampa och att de inte är, att de inte har spelat som ett värdigt slutspelslag i vissa matcher på slutet.
Nej.
Sista veckorna. Och det är ju det som Washington verkligen har tagit vara på, Capitals och alltså Penguins och Islanders lilla haveri här på slutet. För att tidigare var det verkligen...
De har ju två väldigt svåra matcher kvar. Ett garanterat oerhört desperat Pittsburgh på fredag. Och sen det otäckt starka Columbus på lördag.
Ja, Columbus som ju går som en ångvält alltså.
Ja, det gör de. De avslutar i säsongen börjar med att spela fantastisk hockey för att visa att hade de inte haft de här skadorna på, i början av säsongen så hade de varit slutspelslag.
Precis, nu är de inte lika äckade där. Nu har de ju Bobrovski i kassen och så överlagligt. Det ser väldigt bra ut.
Jag såg de här tidigare veckan, de var ju här spelat mot Rangers. Och det var ju Rangers absolut svåraste motståndare senaste tiden.
Ja.
De var riktigt bra. Rangers hade lite flyt och Lev var väldigt starka som kom tillbaka och vann den match. Så ja. Det hänger nog mycket på den där kanske Pittsburgh-matchen. Det kan bli problem för Islanders. De kanske ramlar ner och så får de lov att möta Rangers också.
Ja, just det. Det vore i och för sig inte så dumt för en objektiv support. Och få det där klassiska som vi har sett fram emot hela säsongen egentligen. Efter alla bataljer mellan just Rangers och Islanders nästa säsong.
Går det riktigt illa så kan Islanders hamna utanför också. Jag har inte tänkt på det, men jag ser det nu när jag tittar på tabellen igen. Alltså om Ottawa vinner båda sina matcher, Boston vinner och oj.
Ja, det är ju helt otroligt för att vi har ju räknat både Pittsburgh och Islanders som helt klara i flera månader liksom.
Ja.
Och inte minst Islanders som varit en av säsongens stora utropstecken liksom.
Ja. Verkligen. Och det skulle vara fruktansvärt bittert för dem när de har gjort en sån kanonsäsong om det här händer de sista två månaderna.
Och de har inte något riktigt att skylla på. De kan inte säga att deras toppspelare har gått sönder eller såna grejer, utan det är spelet som helt plötsligt har gått i stå.
Så de... Ja, alltså, de ställde ju till det för sig själva och fruktansvärt igår med den här matchen mot Philadelphia.
4-1 är plötsligt som det stod. Och sen Halak.
De hämtar in, alltså kvitterar 19-32 och sen får Philadelphia göra mål med 3 sekunder kvar i alla fall.
Ja.
Vad är det för någonting?
Ja, då är det precis. Då höjer du röst. Det är ju inte okej. Så är det.
Nej.
Apropå Columbus, så jag vill bara säga, apropå Columbus där, så måste jag bara säga den här som jag pratade med dig lite om i förpodden här, den här Bob McKenzie. Att han ringde runt till 20 av 30 general manager i NHL, 10 i respektive konferens.
Jag går hämta kaffe och prata lite om det.
Nej, men angående awardsen som vi har varit inne på de senaste veckorna, vem ska få Hart Trophy, vem ska få Selke och så vidare. Och han ställde de här frågorna till general managers själva. Och han hade en specialfråga som också var: vilket lag hoppas du ska vinna draftlotteriet och få drafta då? Connor McDavid förmodligen. De flesta svarade ju antingen Buffalo eller Arizona, för att det här Connor McDavid kan ju save a franchise, så att det verkligen skulle lyfta antingen något av de här lagen som är hopplöst sist. Men det var en general manager som Bob McKenzie inte valde att namnge som motiverade sitt val av Columbus med att de har gjort precis tvärtom. Man har varit uträknade sedan 3 månader tillbaka, men då har de börjat spela fantastiskt bra. De har ju gjort allt vad de kan för att lyfta sig i tabellen i ett prekärt läge när de inte haft något att spela för egentligen. De förtjänar att få vinna draftlotteriet och ta Connor McDavid.
Men rent dramaturgiskt, tycker du att den här diskussionen ska komma in precis nu när vi sitter och diskuterar
Östersjökonferensen? Ja, oklar struktur här.
Ja, tycker jag. Ja. Tycker du var lite rörig i skallen.
Ja, förlåt. Ja, vi går tillbaka. Jag ser det som en parentes.
Ja, det finns mer saker att nämna om den där enkäten.
Ja, det gör det.
Vi måste ju prata Pittsburgh här nu då. Som sagt, alltså, så sent som för 2 veckor sedan hade jag kunnat sätta farmen på att de skulle klara det här. Att de var klarare. Man hade inte ens tänkt att de skulle vara indraget.
Nej.
De var ett solklart slutspelslag.
Absolut.
Men de har harkat riktigt illa på slutet. Alltså. Vad är det som har hänt? Varför är Pittsburgh inte bättre, Jonathan?
Ja, man kan ju konstatera fakta att de alltså efter deadline, när de faktiskt var rätt så aktiva och bland annat stök om lite på backsidan där och gjorde lite player for player deal så tog in Lovejoy och Ian Cole.
Mm.
Men efter dess, sen deadline så har de ju varit en tydlig trend att de har gjort betydligt färre mål än tidigare. De har gjort minst mål, antal mål i NHL sen dess efter Arizona som ju knappt gör mål alls. Och de har släppt in mycket mål. Fleury på de senaste 11 matcherna har släppt in 34 mål och han som var Vezina kandidat här såg man ju honom som för någon månad sedan. Han nämns ju inte lika flitigt där längre. Och det har ju alltså Pittsburgh. Och nu såg det ju som de verkligen tog det här i kragen och jag menar Crosby går in och gör mål efter 10 sekunder mot Ottawa.
Ja, precis.
Och
så otroligt mäktig och hungrig och beslutsam ut hela den första perioden.
Precis, Crosby var otroligt bra då faktiskt och han fick med sig Hörnqvist som också var väldigt hungrig och liksom
Hörnqvist var lysande i den matchen.
Både liksom framspelning men också i jobbet och gräva fram puckar och liksom stångas framför mål. Men, ja. Så att ja, det är väldigt konstigt. Jag vet inte hur stor paniken ska bli i Pittsburgh nu om de skulle missa slutspel här, men det snackas ju vad man än läser, inte bara i forum eller på Twitter utan även bland liksom lite högre expertpotentater om man ska säga, så är det ju, ska de trada Malkin efter säsongen, ska Letang, ska de sparka Mike Johnston, ska Crosby han, ska de göra någon jättetrade med Crosby liksom?
Ja, det är i alla fall, skulle det ske så är det säsongens, det finns många kandidater men det skulle ju vara ett sånt superfiasko så det knappt går att beskriva, eller hur?
Ja, alltså det är ju i paritet med Kings, men på något sätt så känner man ju att Pittsburgh sitter på de största stjärnorna i NHL. Det ska inte gå att misslyckas med Malkin, Crosby och Letang i sin laguppställning.
Nej, det ska det verkligen inte.
Även om Malkin har missat några matcher, han har ändå spelat 67 matcher den här säsongen. Men det är klart...
Alltså det, beroende på vad som händer mellan Rangers och Ottawa imorgon torsdag så är det så ohyggligt mycket som hänger på den här matchen för Islanders. För tänk om det är så. De har ju för sig då Buffalo i sista omgången och det ska de väl inte kunna misslyckas med.
Nej, precis.
Men grejen är att de möter ju tidigare på dagen Ottawa och Philadelphia borta och Philadelphia kan alltså ha Pittsburghs öde i sina händer. Det finns inte att de tänker hjälpa Pittsburgh och gå till slutspel.
Nej, det är sant.
Det skulle bli som Niklas Wiberg sa, det skulle bli upplopp i Philadelphia om Flyers hjälper Penguins.
Ja, det är så är det ju. Det är som jag kom fram till typ det hetaste realmötet i NHL just nu.
Ja. Men. Ja, det höjt saken också. Pittsburgh har förlorat 2 gånger om mot Philadelphia och det är ju själva fan alltså. Hur det är. De har förlorat 8 raka mot Flyers, inklusive en massa möten den här säsongen när Flyers har varit klart mediokra. De kan inte slå dem.
Nej, det är någon mental spärr på något sätt. Det är gammalt storebror lillebrors komplex om det nu gäller mellan de här två lagen, men det känns lite så. På något sätt.
Ja, det är ju det som kostar dem att de överhuvudtaget är indragna i det här kan man ju
ja, det kan man ju skylla det. Precis. Ja, jag är lite svårt. De kan skylla lite på till exempel också det här med att de faktiskt har haft stora skadeproblem för framförallt backsidan. Men alla lag skulle väl få problem om man tar bort flera av sina topp 4 backar, alltså Mäte som har varit borta i princip hela säsongen. Erhoff som har haft enorma hjärnskakningsproblem och är borta nu också. Och Letang som också definitivt har hjärnskakningsproblem. Som har varit fantastiskt bra däremellan men ju som har missat ett antal matcher får man ändå säga. Inte minst nu på slutet. Och inför säsongen så tappar de också Orpik och Niskanen på förenet marknaden. Backuppsättningen är ju ganska svag.
Ja, men det är något som saknas i kyla och intelligens också när de ställer till det som igår. De leder med 3-0. Jag pratade inte med Hörnqvist efteråt. Det är svårt att få tag i dem när de har förlorat. Och sen är det så stora matcher. Men jag skulle tippa att han skulle ha sagt att det här hade aldrig hänt i västra konferensen. Om man tar ledningen med 3-0 där, då förlorar man inte. Nej. Då vet man hur man spelar smart och så. Men nu var i och för sig då var Ottawa väldigt, väldigt hungriga också. Men det ska gå att stänga ner en match med så mycket kvalitet i laget.
Precis.
Men det har ju visat sig förut att de kan ha problem med. Så att, jag vet inte. Sen läser jag just som du säger med Johnson, Mike Johnson, coachen.
Mm.
Det finns de som är väldigt, väldigt kritiska mot vad han har försökt göra med det här laget. Ge dem en mer defensiv karaktär så, som inte passar dem alls.
Nej, nej. Precis, och det var ju så enormt mycket kritik förra säsongen mot Bilesma. Ja. Att de ville ta in en liten mer strukturerad coach som ju Johnston är. Alltså, i början av den här poddsäsongen så pratade vi om att spelarna hyllade, framförallt backarna hyllade hans nya system. Att, till exempel Scuderi, som ju kanske inte är den mest kreativa spelaren, tyckte det var skönt att när man har pucken bakom zon, bakom sin egen, alltså egen zon och ska sköta ett uppspel, så kanske man har två alternativ som man ska söka istället för 5-6 olika som Bilesma hade. Ja. Att det var mycket enklare och rakare spel liksom. Och då gick det ju bra i början. Pittsburgh fick ju en bra start på säsongen och har ju sett bra ut fram till nu, för någon månad sedan bara. Men de här offensiva kanonerna har ju inte varit lika... Nu, Crosby leder ju ändå poängligan, men på betydligt färre poäng än vad man är van vid. Men det känns ju som att... Att det är på något sätt ändå, det här funkar, det här spelsystemet är inte klockrent lämpat för dem heller när man har så, så pass skickliga offensiva spelare.
Ja, hur det nu såg ut då, så var ju det bittert, men det var nog väldigt viktigt att de fick den där poängen mot Ottawa i alla fall. Nu har de fortfarande saken i egna händer. Ja. Det är upp till dem själva det här. Ja. Framförallt mot Islanders då, lite beroende. Om Ottawa går bort sig mot Rangers, då skulle jag tippa att det är kört för deras del. Men vi ska prata Detroit innan dess. Detroit är ju inblandade också. De tog en väldigt viktig seger mot Carolina, men det satt hårt åt det också. De har inte övertygat. Eller de har faktiskt spelat bra, men Detroits problem är på målvaktssidan helt och hållet, skulle jag vilja säga.
Ja, det är ju ett ja, alltså Jimmy Howard som ju blev uttogs i All-Star-matchen till och med den här säsongen. Han var ju inte, ja. Var inte med då, för han var skadad. Men det har ju uppstått ett rejält problematik där. För det är ingen av dem som är riktigt övertygad. Alltså Mrazek har väl gjort några hyfsade matcher mellan varven och nästan tagit över första spanet från Jimmy Howard. Men nu är väl Howard tillbaka, men utan att för den skull övertyga heller. De höll ju på att schabla till mot Carolina i natt liksom.
Ja, Howard är inte övertygad alls, och Mrazek är ju... Och nu håller de på att borra någonstans här i huset, så du vet det ifall du hör något konstigt ljud. Det kan inte jag göra något åt.
Nej, det är ju precis.
Jag kan inte hindra dem från det. Men det är ett problem. Och Jonas Gustafsson saknas. Han skulle behövas i det här läget. När han har varit frisk så har han varit bäst av de här.
Ja, jämnast faktiskt.
Ja, så att det... Ja, det
slutar väl med, så om den här säsongens logik ska fortsätta, då kommer Tom McCollum upp här nu och storspelare och tar över alltihopa och så vinner Stanley Cup. Och han blir Conn Smythe. Det tror jag.
Ja, det skulle vara något. Ja. De har också haft lite problem med målskyttet. De har skapat väldigt mycket chanser, som i en match mot Boston där som de förlorade på snöpligt sätt. Men det var ju vackert att se här mot Carolina då, till slut i sista perioden. Ja, hela matchen så var ju Henrik Zetterberg, som haft problem med produktionen lite.
Ett mål på de senaste 27 matcherna inför matchen.
Ja, men har ändå spelat bra. Var ju viktigt som vanligt.
Ja. Han har typ 17-18 assisten.
Ja. Och klev verkligen fram tillsammans med Pavel och Gustav Nyqvist i den här viktiga matchen. Mm. Jag tippar att de klarar det, men att de förlorar mot Montreal och sen får... kämpa sig till en ny seger mot Carolina då kanske. Men jag tror att de hamnar på wildcard. Och jag hoppas att de hamnar på sista wildcard-platsen så att det blir Rangers-Detroit. För mig skulle det vara en dröm att följa den serien.
Ja, det är, ja, jag förstår hur du tänker där. Alltså. Men om du skulle få välja dem mellan Rangers-Detroit och Rangers-Islanders, vad säger du då? Då är det ändå Detroit eller?
Ja, det var intressant. Ja.
du kanske inte skulle sura oavsett den.
Nej, det skulle vara fantastiskt bägge två. Absolut. Ja. Islanders, ja, det vore ju helt episkt också med tanke på hur de serierna sett ut och med tanke på vad som står på spel lokalt.
Ja, precis. Och dina resor blir ju ganska bekväma också.
Ja, det blir de.
Men
det blir de. Ja, men
jag tror också på
för Detroit är framförallt målvaktssituation, det kan man slå fast. Ja. Och sen är det Ottawa då.
Ja.
Den här sista månaderna har varit enormt imponerande. Det har vi varit inne på förut. De var 14 poäng bakom ett tag och har sen bara stigit. Det har var det jobbiga bumps on the road här på vägen upp precis på slutet i väldigt avgörande lägen, men ja, de ger sig inte. De lever kvar och de kör på. Det är imponerande.
24-4 eller vad de har i record de senaste två månaderna och sånt där. Det är rena rama Oilers på 80-talet nästan.
Ja.
Ja, det är otroligt faktiskt att de nu när de är faktiskt har blivit lite kärvare här på sista två veckorna och de det har varit, så har de ändå lyckats resa sig match efter match i matcherna och efter förluster också. Så att det är ju, och Andrew Hammond alltså man har ju hela tiden sagt att han ska avslöjas liksom, och det kändes ju som att efter Rangers-matchen till exempel när de fick stryk med 5-1 och efter 0-3 efter första perioden mot Pittsburgh, då kändes det också som att ja, ni kan gå runt med era Andrew Hammond liksom masks eller de hade på läktarna, men det, och ni kan kasta in innan han börjar, men det här är en fluk, men så är det ju, nu har han ju stått hur många matcher som helst, men han har ju ett helt sagolikt record. Och de är ju bättre när han står i mål också. Det är, hela laget har ju verkligen fått förtroende från dem.
Ja.
Så att,
ja. Och samtidigt är det de här unga killarna. Det är de som har varit den stora skillnaden. Framförallt ja. Hoffman då. Och Stone.
Ja, Stone. Jag tror din kollega som jag brukar nämna. Chris Johnston. Han tweetade ut topp 5 i poängligan från den 1 januari. Alltså topp 5 i poängligan 2015. Och då låg ju Mark Stone faktiskt femma den. Han har gjort 44 poäng det här året.
Ja.
Kort, precis bakom toppen där, det är John Tavares tror jag toppar framför Crosby. Men alla har gjort ungefär mellan 45-50 poäng. Så att, och Hoffman som du säger, och Zibanejad som ju har varit väldigt bra och lyft sig här sista tiden. Och Kyle Turris.
Verkligen.
Och inte minst då EK65 då.
Ja, men det är inte så förvånande.
Nej, det är mycket mer förvånande. Alltså det också, hör också lite till det här med den här märkliga säsongen där oväntade spelare kliver fram. Det hade man inte trott att Mark Stone skulle vara en sån här poängproducent och att Mike Hoffman skulle nämnas som en Calder-vinnare. Liksom.
Nej.
Om jag ska knyta an då lite mer snyggare till den här Bob McKenzie-listan så kan vi i alla fall nämna att Erik Karlsson alltså får flest röster av general manager som Norris Trophy-vinnare.
Ja, det såg jag. Det var ju kanske lite oväntat, men kul. Det roliga med Erik är att han själv tycker att hans säsong har varit so-so.
Ja.
Och ändå leder han backarnas poängliga då rätt överlägset. Eller i alla fall, ja, han leder den. Stabil. Ja. Och det säger ju lite om hans potential och förväntningarna. Inte han, minst hans egna.
Ja, och han visste, han fick ju en del kritik, det kanske vi sa också efter första
kritik
här i första perioden mot Pittsburgh när de hade en, han låg på minus 3, han var inne på alla baklängesmål.
Christer Ulfsbåge från Örby här. Alltså.
Ja. Ja, men det är jag stolt över. Ulfsbåge, det är en gammal barndomsidol.
Ja, men, ja, det ska bli väldigt intressant att se dem när de kommer hit nu på, alltså imorgon torsdag så är det ju då Rangers Ottawa på Garden. Rangers som, eller de har ingen mer att spela för. Allt är säkert och klart. De ska börja spela sig i riktigt form i slutspel. Jag pratade med Erik efter den fantastiska matchen mot Pittsburgh. Och han sa att ja, vi brukar spela bra på Garden. Vi har haft framgångar förut och vi är förhoppningsvis lite mer desperata. Vi ska bara göra vad vi kan. Vi ska gå ut och det ska bli en jävligt intressant match. Det ska bli intressant att gå dit bara på morgonvärmningen och känna.
Får du höra på en sån här fantastisk presskonferens igen med Dave Cameron. Man körde inför reporterna inför förra matchen. Han sa bara så här: "Hi, I'm Dave Cameron. I'm a coach. I need 2 points. Hammond starts in it. Same lineup. That's it."
Uh-huh.
Ja, något sånt.
Ja, men jag får ju gå in och prata med spelarna.
Ja, det är klart. Det är stort.
Känna på dem på det sättet. Ja, och det är, jag tror att hela den här grejen, hela racet kring strecket avgörs ju i den matchen. Ja. Om Ottawa vinner där, då jävlar. Då tror jag, då är det många som ligger risigt till.
Ja, då, precis. Då blir det så mycket stakes där på lördags kväll, natten där. Det kommer vara så otroligt många lag inblandade och det kommer vara så extremt viktiga matcher där. Så att det kan bli darriga ben alltså.
Det kan det verkligen.
Ja. Och då går Ottawa in i det här med en sån positiv trend alltså. De flyger ju som Rangers gjorde i slutspelet förra året. De har ju verkligen den känslan.
Jag säger igen, Flyers kommer inte att hjälpa Pittsburgh. Det finns bara inte.
Nej.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Nej, det är sant.
Men du, ja, det händer ju saker i västra konferensen också, som sagt.
Det gör det.
Vi kan ju börja med att konstatera att San Jose, Sharks och Dallas Stars är rökta då. Och jag vet avslaget för dem här om kvällen när Winnipeg slog Minnesota, så var det klart precis innan de själva skulle gå ut och mötas, just de två lagen i Shark Tank i San Jose, så stod det klart att båda missade slutspel. Så det var lite avslaget där.
Precis, det var inte mycket att spela för länge.
Nej, Dallas, det var ju long shot redan innan för Dallas. Men, och det var det för San Jose med. Men ändå, det är ju ett totalt fiasko och misslyckande för San Jose. De missade slutspel för första gången på 10 år. De hade näst bästa sviten därvid lag efter Detroit.
Ja.
Och det är ju... Eller hur?
Ja, ja, det är katastrof. Och det kallas för Shark Tank av en anledning. Det är ju en sån här klassisk arena som det var tokjobbigt att komma till. Och de har kommit ut första 10-15 minuterna och tagit ledningen med 2-0 eller 3-0. Så det har verkligen satt prägel på sina hemmamatcher. Men nu har de ju ett jättesvagt hemmafas. 19-17-5 den här säsongen. Det är ju väldigt dåligt. Och det är klart att... Det var ju som Todd McLellan sa också. Att det är den största anledningen till att vi... Ja. Till att de har misslyckats. Att de har varit jättedåliga på hemmaplan.
Just i år, ja, är det största misslyckandet, men på längre sikt är det största misslyckandet att inte general manager Wilson har agerat tidigare. Nej. Med ett lag som inte har ett sorts karaktär.
Ja, nej, exakt, precis.
Det har ju visat sig slutspelsfiasko efter slutspelsfiasko att det hade behövt göras något genomgripande förändringar i det laget som inte han har vågat eller haft förmåga att göra, och nu sitter han där.
Han måste ju få sparken. Det går ju inte. Alltså, San Jose Sharks kanske är det mest intressanta caset inför free agent-perioden i sommar och så här, och draften och allt vad det är. När det finns möjlighet att rucka på sakerna. Men det, alltså för Sharks skull så kan ju inte Wilson få ännu en sommars förtroende med tanke på hur totalt liksom paralyserad han har varit flera år i rad. Och det finns ju byggstenar där, så det är inte jättestora justeringar som krävs, tror jag.
Nej. Nej, precis. Men vi vet ju alla vilka spelare det är som har svikit genom åren. Och, ja. Mm.
Och det var ju någon spelare, det var ju, när jag tror det var Wilson själv som sa det i somras faktiskt, att han hade hört från spelarna i laget att de kände, och det var ju framförallt apropå den här Kings-haveriet förra året när de tappade 3-0-matcher, att spelarna i laget kände sig inte som teammates, vilket de tyckte att Los Angeles-spelarna gjorde, utan de kände sig mer som coworkers.
Uh-huh.
Att det, ja, precis. Kemin i gruppen liksom var inte tillräcklig. Utan det är någonstans där i karaktären som det största problemet ligger. För spelare, de har ju så pass många offensiva kanoner och sådär, så att det borde vara ett slutspelslag åtminstone. Mm. Sen finns det såklart, backsidan är inte lika stark som förra året, och Antti Niemi har varit halvdassig, och de har faktiskt gått ner i ambition i lönetaksmässigt också. De gick ju ner 2-3 miljoner i lönekostnader till den här säsongen, trots att lönetaket höjdes. Men det beror ju mycket, det är mycket på grund av Doug Wilson, som knappt gjort någonting förutom att då ta bort C-et från Thornton liksom.
Ja, vilket bara orsakade turbulens.
Ja, ännu mer turbulens och mindre lagkänsla, man ska säga.
Så att, ja, inte bra. Nej. Men du, vi kan väl gå tillbaka och titta på topp. Det är många lag som är... Det är bara två platser öppna nu inför sista omgången här. Vi har i Central Division, är det ju intressant kamp om första, andra och tredje platsen där mellan St. Louis, Nashville och Chicago.
Ja, precis, det känns det som att St. Louis och Nashville desperat försöker slippa Chicago.
Ja,
Man vill ju vinna den där divisionen.
Chicago, jag tycker det börjar se ut igen som att när det väl blir slutspel, då kommer de inte vara något roligt lag att möta. De kan spela slutspelshockey då.
Precis, och rapporter här senaste dagarna om att Patrick Kane åker runt på träningen och skjuter slagskott och tar direktskott och så vidare. Då låter det som att det är inte allt för långt borta att han gör en comeback.
Nej. Och vi får. Intressant. St. Louis har också sett jävligt starka ut fram till den här 1-0-förlusten mot Winnipeg då. Men då var ju Winnipeg så otroligt säkert. De har lite folk borta som förmodligen kommer tillbaka till slutspelet. Och kommer
att Tarasenko till exempel.
Ja, och Alex Sten.
Ja, just det. Ja, absolut. Ja.
Intressant. Det ska bli intressant att se vad Nashville står när det väl börjar.
När det blir slutspel. Mm.
Ja.
Ja, jag just av den anledningen så ser man ju St. Louis och Chicago som de riktigt verkliga contenders i den där divisionen.
Ja, det gör man.
Sen ska man inte...
Vi undersöker Nashville en gång till kanske. Precis som inför säsongen.
Ja, precis. Det är inte alls omöjligt. LaViolette har ju dessutom en cup på sitt CV. Så han har ju coachat sådana här sammanhang förut och gjort det bra.
Ja, och en final.
Ja, precis. Och vi ska inte glömma bort Minnesota som i och för sig har stannat av något sista tiden, men... Du har ju till och med tippat dem som ett Stanley Cup-lag.
Ja, det är absolut inte omöjligt. Det kommer inte vara kul för dem som får möta Minnesota i första omgången. Det har jag sagt förut och jag säger det igen. De clinchade ju då med sin seger mot Chicago och bortaplan. Väldigt starkt. Efter att vi fått stryka Winnipeg i en riktig omgång kvällen innan.
Ja, precis. Ja, just det. Men ska man göra en sån här Chris Johnston-lista och ranka de bästa lagen under 2015, då måste ju nästan Minnesota toppa den.
Men de kommer inte att gå i kapp och komma upp på tredje plats.
Nej.
Som det verkar. Utan de blir där på första wildcard-platsen. Eller andra, beroende lite på vad som händer. Precis. Och går upp mot antingen Anaheim eller något av de där topplagen i egna divisionen.
Precis, det kan verkligen bli divisionsdueller där.
Ja.
Rakt av.
Ja, det kan du. Ja, för Anaheim är ju klara segrare i Pacific-divisionen.
Ja, de har... Ett Y vid sin sida och haft det ett tag.
Ja. Men jag vet inte jag. De är ju ett väldigt, väldigt bra lag. Men de har Bruce Boudreau i båset och han har en historia och inte klarar av det här i slutspelet. Nu läste jag att han håller på... Det är någon oro kring målvaktssituationen. Andersen och Gibson har inte fått besked om vem som ska starta i slutspelet än. Så det råder viss förvirring inför de här två sista matcherna. Och är inte det? Varför ska han hålla på och krångla så igen?
Ja, nu blir det här. Nu, det här gillar ju inte just det här med att fucka till det liksom. Och det är ju lite det han skapar en oro här kring. Alltså jag tycker det är väl ganska... Även om Gibson har gjort det rätt bra senaste månaden när han har kommit tillbaka i laget igen, så är det väl Andersen som är Anaheims målvakt den här säsongen. Det är han som har backstopped them to the first place liksom.
Så varför inte bara gå ut och säga det? Andersen är vår första målvakt. Det är honom vi rider på nu.
Exakt. Ja, jag tycker definitivt att de måste utse honom till första keeper. Han har gör en bra säsong. Inte någon outstanding säsong, men en bra säsong.
Ja, mycket, mycket dumt av Boudreau. Ja. Han får ju själv sparken om de misslyckas.
Ja.
Så är det bara.
Så har det precis. Det har varit mycket snack om det sista tiden. Att hans öde avgörs av hur går slutspelet. För rycker de i första rundan eller kanske till och med andra rundan, då är han plötsligt... Då är hans... Hans liksom rykte så faststämplat och fastetsat liksom, återigen. Så att då är det inte värt att ge en säsong till. Alltså.
Nej. Nej, mycket intressant. Vancouver clinchade ju också då igår i kostym, som det heter.
Ja.
De spelade inte, men i och med att Kings fick stryk mot Oilers så var de helt klara. Men då hade de ju själva faktiskt stått för en strålande insats mot Kings kvällen före.
Precis.
Hämtade in... 1-0 underläge och vann på övertid. Nej, på straffar.
Mm.
Och där fick vi ju se ett mål då.
Ja, just det. Henke Sedin.
Sedin. Och det var ju, tyckte jag, ett av de snyggaste de har gjort.
Ja.
Eller, nej. Men jag sa att man är frestad att säga att den är i alla fall på topp 10-listan. När Henrik driver in förlängda mål. Det är nästan bakom kassen när han slår... En backhand utan att titta hårt bakom ryggen. Långt ut i banan där Daniel tar emot den och prickar in den.
Ja, det är ju en sån här ögon- och nacken-balja som våra tvillingar kan sätta i princip. Höll jag på sig.
Men, jag fick ett mejl igår av någon som sa, nu har du ju Ekeliv gång efter gång pratat om att ni är så förvånade över hur bra Vancouver är, fast de inte känns så bra. Så nu får ni skärpa er och inse att de är riktigt bra.
Ja.
Ja, inte för att tonen var så i mejlet. Jag fick...
Nej, men,
det var ett trevligt mejl. Men de har gjort det väldigt, väldigt bra.
Ja, alltså man är ju konfunderad över laget och att de just det här med alltså de är ju det är som varit inne på bortaplan så är de ju helt otroliga. De var ju bäst bortafaset i hela NHL liksom. Men på hemmaplan när man har sett dem så kan de bli badly outshot i vissa matcher. Man tycker att de har inte riktigt den här bredden. Även om Bo Horvath till exempel är fjärde center, att de kliver fram där liksom, och att vissa spelare överraskat så här, så man räknar ju lite grann typ så här Chris Higgins eller Brad Richardson har jag sett som lite halvpassé, men de har båda gjort det väldigt bra i Vancouver. Sean Mathias och så här, Mathias. Och så här, sådana backar som har varit lite väldigt icke-omnämnda men som har gjort väldigt bra, typ Chris Tanev som har fått ett fint kontrakt nu också belönats. Det är väl ett bättre lag än vad man tror när man är lite nonchalant och kollar på pappret liksom.
Ja, och sen har man en liten sån här nästan Henrik Lundqvist, Cam Talbot-situation i att Miller har varit borta så länge och då har Eddie Lecce klivit in och varit väldigt bra i kassen.
Ja. Ja. De känns väldigt stabila faktiskt, Vancouver.
Ja, mycket, mycket bra genomförd grundserie ska jag säga. Och Henrik och Daniel stegrar ju långsamt och blir bättre och bättre ju längre säsongen har gått och är med nu och högt upp i svenska poäng och
målligan. Ja, nej, de har ju verkligen klivit upp den här säsongen på ett imponerande sätt med tanke på Tortorella säsongen i fjol. Och det har jag varit inne på också liksom, att det gör de ju väldigt bra. Och de har ju gjort många snygga mål i karriären, alltså jag kommer på flera stycken i huvudet som jag tror var minst lika snygga som de gjorde. De har haft ögonen och nacken tidigare. Jag kommer ju helt
plötsligt... Du ställer dig på belackarnas sida som säger att jag bara överdriver.
Ja, precis.
Kvällstidning sagt.
Ja, visst. Nej, det gör jag inte. Men jag kommer ju osökt tänka på... det finns flera snygga mål. Men jag kommer framförallt, som jag tyckte var så genialt, det var ju det här målet när de slog en sån här som skulle blivit en icing förut. Men sen så en sån jättepassning. Och sen så studsen använde kort sär in och så kommer, om det är Henrik eller Daniel Sedin, fri och gör en fantastisk dribbling och så är mål. Alltså, genialt. Ja.
Ja. Sen har vi då, den stora kampen känns ju som står mellan Calgary och Los Angeles och
Winnipeg.
Som ödet ville ha det då, så möts ju de i en av säsongens stora monstermatcher på torsdag kväll.
Ja.
Calgary Flames, Los Angeles Kings i Saddle Dome.
Ja.
Vilken match.
Ja, det har varit många årets match, men det känns som att där har vi årets match igen liksom.
Ja, det har vi. Calgary på 95 poäng, Los Angeles på 93. Calgary har ju bättre regular or overtime wins.
Ja, det som avgör en tiebreak så att säga.
Ja, så det räcker inte för Los Angeles med att vinna den matchen. De måste ha lite resultat som går med dem och så måste de slå San Jose i sista omgången. Och det låter ju också... Som en thriller där San Jose har chansen till lite redemption efter det här fiaskot och få ställa till det för sin gamla baneman.
Ja, det kommer de definitivt ha motivation till att fixa. De kan ju spela golf där i 4 månader sen också, så att det är liksom bara att ge allt de har då.
Ja, och det, oj oj oj. Calgary får vi också säga är enormt imponerande säsong. Det var imponerande redan från början, men blir ännu mer att de fortsätter spela så här bra och vinner så mycket, fast en sån som man trodde avgörande spelare som Giordano har försvunnit.
Ja, då har vi, det kanske vi till och med uttryckligen sa att det var spiken i kistan för deras säsong. Visst, ja. Fantastiskt kul och roligt att de lyckades göra det så här bra och vara med så länge, men nu är det kört. Och det kommer ju ändå inte hålla när Kings vaknar så här liksom. Och Minnesota och Dallas var på gång i det läget också, och man kände att nej, Calgary får stryka på foten, om man säger. Men de är ju bara... Blir nästa, alltså det som är intressant är också att de här deras rookies också, deras unga spelare, lite grann som motsvarande som för Ottawa, det är att de blir liksom bara bättre och bättre istället för att vika ner sig nu. Alltså, Gaudreau som ju liksom har ju varit otroligt bra och är den stora favoriten och vinner Calder Trophy nu. Det blir intressant att se vem som vinner poängligan av Forsberg och Gaudreau då, men också i Monahan och alla de här killarna varit inne på. Och det som är lite intressant med Calgary är att när man tänker på ett Western-lag, då tänker man ju på ett stort, alltså ett lag som är liksom snittlängd på 1,90 och 95 pannor liksom och en maskin, ja. Liksom, det här är Los Angeles Kings-stilen. Men Calgary, visst, de arbetar kanske hårdast i hela serien tillsammans med Winnipeg, men de har ju inte storleken på sin sida, så det är ju sån här, det är som Gaudreau, det är en liten skit liksom. Och lika som Josh, alltså det är små killar, Huddler är ju, som också är en fantastisk säsong, det är också en liten plutt i jämförelse liksom, med Jeff Carter till exempel. Och Paul Byron och Chris Russell som har klivit fram som en storback här i Giordanos frånvaro, också en back som är typ 1,78 och 76 kilo liksom. Inga Western Conference mått liksom. Men de spelar ju liksom, dagens NHL så är inte, så blir ju det där mindre och mindre viktigt. Det är liksom inställningen och spelstilen och att köpa koncept som är det viktigaste.
Ja, det verkar så. Det är ju ett litet paradigmskifte där i väst då, för där har ju, som du säger, där har ju målet varit, eller standarden varit, mallen har varit att man ska vara så här stor. Anaheim, St. Louis, Los Angeles, viss mån Chicago, stora elaka, hårda lag. Men att Nashville och Calgary och Vancouver slår sig in här är ju ett litet, förändra bilden lite.
Ja, verkligen. Något som man inte så framför sig alls inför säsongen.
Nej, när San Jose missar och så.
Liksom. Ja.
Det är något nytt som har hänt där.
Precis.
Men ja, det är så då inför den där torsdagsmatchen att vinner Calgary så är de klara och då är Los Angeles körda. Då är de där.
Vilken katastrof. Det är ju, jag nämner det återigen, men det är ju en lika stor katastrof som om Pittsburgh skulle missa. Regerande mesta laget.
Regerande mesta laget har inte missat sen när Carolina gjorde 2007. Men alltså, ja, när man inte vinner borta mot Edmonton i det läget de är, då är det något som är allvarligt. För jag hävdar att de ligger sämre till nu än de gjorde när de låg under med 3-0 mot San Jose i slutspelet. Ja. Det här är en ännu värre prekär situation. Och visst, vi känner dem som kackelackorna och vi har fått lära oss att man kan aldrig räkna bort Kings. Men nu har de det inte i egna händer riktigt heller.
Nej. Och det är oroväckande liksom, citat efter den här matchen mot Edmonton när anser sig att vi har ingen energi i laget. Alltså. Det var ingen, vi spelar utan desperation. Liksom. Det känns, har de blivit mätta nu? Är de mätta nu? Och sen, det är frågan.
Ja, det är frågan. Det är också, det verkar som att den här Voinov katastrofen vart mer kännbar. Ja, jag visste väl att den skulle bli kännbar, men den blev väldigt kännbar.
Ja, så här kännbar hade man inte förväntat sig att det skulle bli. Men,
nej. Alltså är det spelare som inte har... Ja, Mike Richards har ju varit så dålig som han varit skickad till farmalaget. Martin Brown har verkligen inte varit bra.
Nej, riktigt dålig faktiskt den här säsongen. Det måste man ju ge.
En kapten som inte har bättre facit än vad han har nu när man jagar slutspel, det är inte godkänt.
Det är inte godkänt, det är inte okej. Nej, och sen så har de ju... de vann ju i princip varenda förlängning förra under slutspelet, men det har ju varit ett katastrof. De hade varit klara om de hade haft ett normalt... De har nästan lite New Jersey-facit där från fjol. Alltså de har, jag tror de har 3-15 i övertid, om man räknar in straffar också. 3-15. Hade de haft 9-9 istället, då hade de ju haft 6 poäng till. Och då hade de varit klara.
Jag tror det är väldigt många övriga lag som är otroligt glada att slippa dem när det blir slutspel.
Ja. Alltså på pappret så känns det ju på något sätt som att Vancouver pustar ut om Calgary tar den där tredje platsen i divisionen istället för Los Angeles Kings.
Det blir ju å andra sidan också en episk serie, Vancouver-Calgary, ett västkanadensiskt derby där.
Ja, det blir mäktigt faktiskt. Väldigt oväntat också. Två lag med verkligen en positiv trend och så här liksom, alltså med positiv energi kring hela organisationen liksom.
Ja.
Kan bli sevärda matchen.
Verkligen.
Ja. Ja. Klockan klickar på gott en timme alltså.
Vi ska nämna också Winnipeg där då.
Ja, det måste vi absolut göra. Ja.
Sista wildcard-platsen. Också fantastiskt imponerande. Vi nämnde ju det precis i början då. De här två fantastiska serierna mot St. Louis och Minnesota. Med Pavelec 2-0. Och de gör det utan Big Buff. Vilken karaktär.
Ja.
Vilket lag.
Ja, med versaler helt enkelt.
Ja. Låter inte som så särskilt kul att möta i en första slutspelsomgång heller.
Nej. Mm. Nej, och jag tycker man får säga att de är ju... Alltså nu, om de kan få tillbaka folk lite från skador och så här. Så Perot kommer tillbaka här på slutet till exempel. Och Bufflin kommer ändå vara en förstärkning naturligtvis. Alltså då är det är inget tunt lag, utan det är fyra jobbiga kedjor och tre bra backar och sen så en fantastiskt formstark målakt också.
Ja.
Och så,
men de har inte spelat slutspel förut och det brukar kunna bli en obehaglig överraskning.
Ja. Men det är märkligt den här säsongen. Vilka bra liksom, alltså vilket lyft lite sådana här ratade spelare har fått där. Alltså, Lee Stempniak som du inte tyckte var så fantastisk att bevittna i Madison Square Garden när han spelade Rangers. Han har varit väldigt bra ändå. Men sen, Drew Stafford som höll på att fejda ut totalt i Buffalo där. Gjort många viktiga mål och varit en bra spelare och tagit plats i omklädningsrummet och sådär liksom, när sen han kom till Winnipeg. Även Tyler Myers har gjort det bra. Han var ju kanske inte uträknad på något sätt, men ja, Mikael Frolik tycker jag har varit bra. Så det är mycket sådana här spelare som man inte ser som några stjärnor som ändå har klivit fram och tagit betydande roller och gör det väldigt bra i laget.
Ja.
På något sätt så lyckas de lyfta sig när de kommer dit.
Ja, kul.
Ja. Nej, jag tror faktiskt att Kings kommer skit, att det skitser på dem.
Ja, det mesta tyder ju på det. Stjärnorna har ställt sig på himlen på fel sätt för dem.
Ja. Och de är tröttande. Det var som Pierre Maguire tror jag var inne på för någon dag sedan, att jag vet inte hur mycket det ska spela in med såna här vältränade spelare, men att de har ju spelat överlägset mest matcher i NHL de senaste 4 åren typ. Ja, de har gått så långt till slutspel varenda år och fått korta somrar på spelarna och det har varit många viktiga matcher som kanske är mentalt utslitande och väldigt många i laget var med och spelade OS och fick inget avbrott där heller liksom.
Nej, och så förra slutspelet var de tre första omgångarna gick det 7 matcher allihopa.
Aldrig har en Stanley Cup vinnare spelat så många matcher under en säsong, så att
det kanske de får betala för nu.
Ja.
Ja. Ja, det blir i alla fall en underbara sista dagar här av grundserien. Livet är som bäst nu och sen blir det ännu bättre.
Ja, det blir ännu bättre. Ja. Då blir det årets match hela tiden igen.
Ja, det är fruktansvärt roligt det här, tycker jag.
Och vi ska ju försöka spela in på måndag.
Ja, det ska vi. Nästa gång vi spelar in, då har vi slutspelserierna och ska gå igenom dem noga.
Ja, matcher för matcher. Toktippa och liksom förutse, det är tanken.
Och vad svårt det kommer att bli.
Ja, det kommer att bli fullständigt hopplöst.
Jag tycker det känns extremt öppet. Framförallt på östsidan känns det som alla som går till slutspel kan gå hela vägen.
Ja, östsidan är precis. Den känns ju om möjligt ännu mer öppen. Alltså. Men där är det verkligen från Boston liksom där till Pittsburgh som wildcard-lag till och med kanske. Och, alltså det känns ju nästan lika heta som Montreal. Det är öppet.
Ja. Men du, ja, vi pratade om, vi hade några listor här, men de kan vi återkomma till. Våra besvikelser och glädjeämnen.
Ja, vi hade en liten ambition att vi skulle sammanfatta lite grundserien i stort med att plocka några favoritsituationer, händelser, ögonblick eller minnen. Och,
ja, vi återkommer till det.
Vi får ta det ett annat gång. Så vi börjar få lite bråttom här.
Ja, nu måste du börja jobba.
Ja, precis. Jag sitter i mitt jobbet här. De rycker i mig här nu på relationen. Så att...
Ja, jag ska gå och köpa ett par nya skor. Och
ja, men det ska jag.
Inför slutspel ska det bli alltid en ny kostym också. Okay.
Så att, Klassiska slutspelsskorna.
Ja, klassiska slutspelskostymer.
Ja, precis. Ja, men gud. Vi kommer att höras helt enkelt på måndag.
Ja, och vad roligt det ska bli.
Ja, nu har vi fantastiskt många svar. Och,
då vet vi en massa saker som vi inte vet nu.
Nej, precis. Och sen så ska vi återigen syssla med frågetecken och spekulera i vad som kommer skall.
Yes.
Det kommer bli grönt.
Du får ha en bra sista grundserie här. Happy grundserieavslutning.
Happy grundserieavslutning. Klassiskt uttryck.
Ja, tack.
Ja. Och så hörs vi allihopa.
Hej, hej.
Vi kommer ta massa, jag är glad för att lyssna frågor vi har fått in. Vi får ta det, då ska vi ta oss tid nästa vecka. Det blir tokavsnitt.
Säg så.
Ja. Vi hörs allihopa.
Säg hej, hej.
Hej, hej.
Arby's egen and espresso.
Hallå, 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 hallå. We are united, we're undivided. We stand together, nevertheless. In any weather, a king's a king forever. Together we are, we are Los Angeles. King's a king forever. King's a king forever. King's a king forever.